En podcast från Aftonbladet.
Jersey to Jersey tror jag det är när vi anropar varandra. För du har väl också kommit fram till New Jersey strax utanför världens mest ikoniserade stad New York.
Så är det. Och har precis kommit hem efter en utflykt in till New York. Och det säger jag sådär lite prosaiskt som att det där var väl ingenting. Men Erik, har jag sagt att jag uppskattar dig och respekterar dig och att jag i viss mån känner en stor kärlek till dig?
Nej, det har du aldrig gjort faktiskt. Bokstavligt talat.
Då passar jag på att göra det för att idag får jag påminnelsen om att man vet aldrig när det här är över, det här med livet.
Vad tittar du åt fel håll vid något övergångsställe och så kom det en arg man i en gul taxi?
Du menar som en lantis? Nej, faktiskt inte överhuvudtaget utanför skyllan. Det var så att jag och kollegorna Johan Flink och Linn Nordström som jag respekterar och ja, älskar faktiskt som vänner och kamrater och kollegor. Vill jag ha sagt.
Ja, det var mer eftertryck i det omdömet.
Du ser. Vi tar oss en taxi under Hudsonfloden genom Lincoln-tunneln.
Lincoln-tunneln, ja. Mm.
Exakt. Och du har inte körkort, men om det nu är heldragna linjer i en tunnel, vad får man inte göra då, tror du?
Jag tror att man ligger bra i den fil där man ligger.
Exakt så. Vi kommer att tuta på i ganska hög hastighet, men någon framför respekterar inte det här utan svänger in precis framför oss. Det är en tvärnit, vi är halvvägs in i fundamenten i väggen och har väl, alltså det är en fruktansvärd tvärnit och har väl turen att ingen kommer bakom, för då hade det varit tack och adjö. Men ja, jag har en helt ny syn på livet och det kan ju båda oerhört dåligt för det här segmentet.
Ja, nej, det låter inte alls bra på något sätt det du just berättar. Du ska hålla dig borta från bilar, storstäder, existentiella grubblerier.
Låter rimligt, men du har väl grubblat på, har du inte det? Du är inte på samma jersey som jag är.
Nej, jag är ju ingen grubblare va, utan jag är en rastlös vandrare, alltid med blicken mot fjärran. Så jag har ju varit i ganska betydande rörelse under dagen. Började i Boston, tog tåget in till New York genom Rhode Island och Connecticut. Och tåget är ju alltid att föredra jämfört med något annat. Så när jag väl kom fram till Penn Station på Manhattan och gick ut och såg Madison Square Garden så kände jag, varför stanna här när det finns tåg som kan ta mig bort och vidare? Så jag klev på ett annat tåg på en annan del av Penn Station, en New Jersey-pendel, och åkte en och en halv timme drygt söderut i delstaten ner till den förträffliga småstaden Red Bank, för varför inte?
Varför inte? Följdfråga, varför?
Det vet du ju, eftersom att jag faktiskt försökte få med dig, men då höll du på att skylla på resescheman och annat som egentligen bara mest handlade om bristande dedikation. Men jag ska ju inte påstå att anledningen var att jag ville se Small Town America, även om det har varit en väldigt välkommen bieffekt, utan anledningen var att jag visste att jag skulle se och skriva matchen mellan Kanada och Sydafrika från TV:n. Jag kunde inte rättfärdiga 7 timmars enkel flygresa till västkusten för den matchen. Så jag fick så att säga skriva den off-tube. Och det skulle jag ju vara klar med klockan 17. Vad skulle jag göra resten av dagen i den här delen av världen? Kan ju inte bara gå sysslolös i New York, tänkte jag. Och då hade jag nåtts av informationen att Billy Bragg från Barking Essex, en av mina största hjältar i livet, spelade musik nere i Red Bank, New Jersey. Och det fanns verkligen ingen anledning att avstå från att åka hit. Så det gjorde jag. Och gig har jag varit på och kvar i Red Bank är jag.
Jag hade ju ärligt uppriktigt talat väldigt, väldigt gärna sett Billy Bragg. Det är ju en av de där skärningspunkterna som vi har i vår musik. Den engagerade singer-songwriter-traditionen. Det hade vi båda uppskattat, men säkert du lite mer än vad jag gör. För jag vet att det är en av, som du säger, en av dina absolut största favoriter. Där kvadrar han väl inte in för mig, även om jag är mycket förtjust i honom. Hur var det?
Har du sett? Ja, nej, men det var bra. Har du sett Billy Bragg?
Nej, det har inte gjort. Det har inte gjort.
Alltså, det är ju speciellt det där för att han har följt med mig så länge. Det var ju en av mina tonårshjältar som var extremt betydelsefull för mig under den viktigaste fasen av livet. Och du introducerade honom som singer-songwriter, det är han ju. Men han är väl i mina ögon och öron i ännu högre utsträckning. Ja, men först protestsångare och sen någon typ av vardagsrealist. Och i den här kontexten kan jag väl bara säga att han var jättecentral i att jag skulle få liksom min kulturella värld att börja gå ihop och foga samman. För det där har vi varit inne på lite tidigare, att jag ändå hade, ja, men inte ett dilemma, men någon form av glapp i min liksom kulturella kontext under tonåren. För jag hade min fotboll och jag hade min musik, och jag ska inte säga att jag trodde att jag skulle behöva välja mellan det ena och det andra, men det fanns liksom ingenting som fogade samman detta. För Sverige på 90-talet, tonårskulturen, i alla fall där jag växte upp, det var ju nästan USA, det var ju punks versus jocks. Det var verkligen de som gillar sport där, de som gillar musik där borta. Men jag gillade engelsk fotboll, jag gillade engelsk musik, och många av dem sjöng ju och uttryckte sig på ett sätt som gjorde att det var självklart att det ena hängde samman med det andra, för båda delarna var en del av livet. Det här var liksom inte några valda attribut, några liksom jättesnäva subkulturella nischer där man grävde ner sig, utan du levde ditt liv, du gick på din fotboll, du lyssnade på din musik. Naturligtvis, hur fan skulle det annars vara? Och det där var, ja, men jätteviktigt för mig, och det bidrog ju också ganska starkt till att jag gick från att gilla engelsk fotboll och att gilla engelsk musik till att bli fullfjädrad anglofil och till att göra de där flyttarna till London och till att åka land, rike, kontinent och ögrupp runt för att exempelvis se Billy Bragg på 90-talet. Och som sagt, nu har han varit med mig i mer än 30 år, och nu åker jag ner till Red Bank, New Jersey för att se honom ytterligare en gång, och jag hinner ju inte mycket mer än komma fram innan du förstår vad som är det första som inträffar.
Tell me.
Nej, men jag stöter ihop stöter med Billy Bragg. Ja, han flanerar ju där längs gatan. Och det ska ju sägas att jag har knappt träffat honom, pratat med honom tidigare. Det har varit så när man har bytt några ord i merchen på något gig. Och nu är det ju dessvärre inte så att historien fortsätter med att jag och Billy hit it off like tree on a house on fire och går och dricker bärs innan gigget. Utan där blir ju jag så som folk blir när de träffar sina idoler och hjältar. Mina hjältar är ju inte fotbollsspelare. Skulle aldrig fälla mig in och ta en selfie med en fotbollsspelare som inte heter Harry Kane. Men nu var det ju fram med kameran. Och nu var det ju stakande konversation. Och nu går jag därifrån och känner att fan, jag borde ju prata om de här grejerna istället. För då hade vi gått och druckit bärs. Han var väldigt engagerad.
Vet
i min
t-shirt. Vet du varför du har gjort det?
Ja, varför?
Du borde gjort det, för man vet aldrig när man dör.
Nej, exakt så. Ja, det
gäller att passa på.
Det var inte så att erbjudandet hängde i luften och jag avstod. Det var att jag aldrig riktigt lyckades aktivera det, trots då att han intensivt berömde min The North Will Rise Again t-shirt. Och hur kan jag då inte liksom kunna bläddra vidare på det som ändå en ingång han ger mig, utan börja prata liksom nonsens om VM istället? Vad fan? Det där borde jag gjort jävligt mycket bättre. Och det är väl en liten negativ passus i en annars väldigt lyckad kväll. Billy Bragg är en otrolig liveartist. Han har märkligt nog lyckats återuppfinna sig själv nu, för det var väl sådär 15 år när jag gick på hans gig och mest bara ville höra om gamla låtarna, om gruvstrejken på 80-talet och liksom kampen mot thatcherismen. Men nu tycker jag han lyckas uppdatera sin katalog på ett jävla bra sätt, och han kan stå i USA och inte bara raljera om Trump, för det är ju liksom så självklart och förväntat. Han kan liksom spela musik som betyder något och som riskerar att kosta någonting. Han kan prata om transfrågor och han kan prata om Palestina. Han kan sjunga om Palestina. Och det är inte alldeles enkelt och självklart preaching to the choir-mässigt i New Jersey, USA. Så än en gång imponerad, upplivad och uppfylld när jag gick därifrån. Det är sånt som fotboll kan göra med en människa. Det är sånt som en viss typ av musik gör på ett sätt som funkar ungefär likadant för mig.
Jag måste fråga också, gör det någonting med det att se honom i New York eller New Jersey? För att det är ju också en del av honom, absolut, Essex och allt det där. Men det är också liksom Joe Hill come from Swedish shores och Woody Guthrie och väldigt mycket en amerikansk bas också i hans musik. Ju.
Ja, herre jävlar, han har ju en extrem respekt för den amerikanska sångboken, den amerikanska musiktraditionen. Och här kan jag också bara flika in, och nu är vi jävligt långt ner och gräver i musikhistorien, vi ska snart därifrån. Men anledningen att det kan vara ett sånt här gig i Red Bank, det är då att det är Count Basies hemstad. Och det är bara ett namn för mig. Det är än en gång min jazzson. Blev jävligt imponerad när jag skickade en bild på en mural av Count Basie. För det är ju någon pionjär inom jazzen för typ 100 år sedan. Men han har kulturcenter i sitt namn här. Och han gör så att den här lilla staden, som kändes lite som typ USAs Mariefred. Alltså en väldigt välmående liten provinsstad inom räckhåll från huvudstaden med någon typ av kulturprofil. Det är alltså grejen med Billy Bragg här, att det gör saker med mig att se honom egentligen var som helst. För han har ju den här förmågan och förståelsen för att ska jag vara en live-artist, jag kan inte bara gå upp och spela samma låt år efter år och sen är det klart. För han spelar 2 timmar, men det är ju en timme musik och en timme snack, monolog, liksom demagogi och komik. Och det är jag ju extremt svag för. Liksom de band som jag tycker har saker att säga blir alltid så besviken på att de har för korta mellansnack, för att sångarna alltid är oroliga för att basisten ska tråka till bakom. Så de kan inte liksom prata i 10 minuter. Billy Bragg pratar ju i 10 minuter, och han pratar om current affairs och han pratar om musikhistoria och allt däremellan beroende på var han är och när han är där. Så jag har sett ett värde i att se honom i Belgien. Jag har sett ett värde i att se honom i Stockholm. Jag har definitivt sett ett värde i att se honom i Barking Essex. Men ja då, för fan, klart att det finns ett värde att se honom i USA också. Inte minst för att ja, det är de tider som det är. Han förhåller sig till dem. Och för den delen, han pratar en jävla massa fotboll. Är du så bekant med hans låtkatalog att du känner till liksom Waiting for the Great Leap Forwards som låt?
Ja, gud ja. Den tror jag också har förekommit i... På den tiden vi inte var poddar utan bloggare, så tror jag att den... Det var väl en av de mest återanvända rubrikerna på den tiden vi använde låtreferenser som rubriker.
Garanterat, och flera av raderna i texten också. Och det är också en grej med Billy Bragg, att han gör om texterna löpande som någon typ av running commentary. Mm. Men sista frasen mer eller mindre i den låten, som man ofta stänger konserterna med, I join the struggle while you may, the revolution is just a t-shirt away waiting for the great leap forwards. Och nu var det join the struggle while you may, the revolution is just a win in the round of 32 against Bosnia and Herzegovina away. Och ja, då kände man att man gick därifrån i med rätt riktning.
Puls, nu, vi ska stänga Billy Bragg-segmentet med en sista fråga. Jag är nyfiken bara på det här. Du sa att han hade pratat om transfrågan och sådär. Hängde det ihop med, för det blev ju väldigt påtagligt när man var inne i New York åt en italiensk middag här i natten, och man ser att gatubilden, som ju alltid är väldigt diversifierad, men den är ju så att säga regnbågsfärgad. Det var den stora Pride-marschen här igår, det Pride-vecka i New York, och det påverkar gatubilden på ett ytterst påtagligt sätt. Var det därför som The Bragster gav sig in på de ämnena?
Bit of both. Han var medveten om det, och jag blev också medveten om det. Dels när jag var inne och bytte tåg i New York City, men sen var det lite rörande när man åkte ut neråt i delstaten och såg alla på väg in och ut från New York med sina regnbågsflaggor och sin entusiasm på de här provinsstationerna som pendeln åkte förbi. Men han var ju medveten om det, gjorde för övrigt en nyskomponerad version av den amerikanska nationalsången baserad på regnbågsflaggan, The Rainbow Striped Banner, eller vad han nu döpte den till. Så det var också en del av det hela. Men han har gjort det förut, jag har sett honom tidigare när han har hållit ungefär samma monolog in i en omgjord version av den gamla dängan Sexuality. Och det han hade fått till sig och själv ställde upp på, det var att det som på 80-talet var en sång om tolerans och solidaritet med liksom homosexuella och deras rörelse och deras kamp hade ju nu kanske tappat ganska mycket av sin radikala edge, hade den rent utav tappat sitt existensberättigande. Nej, inte om han skrev om den för att då uppdateras och gälla de transsexuellas kamp och solidariteten med den. Och han pratade om det på ett sätt som jag verkligen tycker är ganska beundransvärt i denna tid. För han har ju sagt att han har försökt uppdatera sin politik genom alla år. Och det har varit ganska lätt att få med målgrupp och sympatisörerna och lyssnarna på vägen. Men just den här grejen, ganska många av hans generationskamrater, vilket ju i grunden är gruvgubbar från Grimsby, kommer fram och säger, you know what Bill, I'm not too sure. I'm not too sure about this one. Och då pratar han om liksom, ja, men förståelsen för det, men ändå värdet av kravet på en aktivistisk, samhällsmedveten människa att uppdatera sig själv och sitt synsätt utifrån hur världen förändras. Och sen drog han igång den här låten.
Billy Elliot i VHS-spelaren och så vidare. Du, fan, fotboll och grejer då. Du har ju sett mer fotboll eftersom jag har varit på resande fot och missade dagens enda VM-match. Du såg den.
Det var ju på ett sätt sannoliken inte särskilt mycket att se. Jävla torft fotbollsmatch. Det är ju Sydafrika ju ett märkligt VM. För jag såg visserligen inte den matchen de till sist vinner. Sydafrika. Mot Sydafrika. Ja, nej, men de står bara där. Och så väntar de på att motståndarna ska pressa. Och sen försöker de spela upp. Och ofta blir de ju då av med bollen. Men idag så hade Kanada valt att inte pressa eftersom att de väl fruktade att lockas upp och bjuda på blottor och ytor. Och det fick ju då konsekvensen att Sydafrikas målvakt, den skickliga Ronwen Williams, han stod ju bara med foten på bollen i långa passager av matchen och väntade. Och det kom ingen press och det fanns ingen anledning att rulla ut bollen, så han stod där. Kanske 30 sekunder. Rollen till en back, får tillbaka, sen står där igen. Och liksom publiken i Los Angeles buar ju mer och mer. För vad är detta? Och ja, Sydafrika är ju konstiga. Men sen att Kanada inte var, ja, men det jag trodde Kanada skulle vara. Det jag någonstans upplever att Kanada utlovats vara. Det här liksom hyperintensiva, rätt på mål, rätt in i nyllet på motståndarna laget. Det tyckte jag väl nästan präglade matchen ännu mer. För Kanada avvaktade också väldigt länge. De skapade lite på fasta i första halvlek. De hade någon halvsituation i andra. Men det är liksom efter dryga timmen. Ja, vid sista reklampausen. Det är där de sen börjar skruva upp. Och det är inte med någon jättebra effekt. Utan det känns som att det här kan mycket väl bara drifta iväg till ett straffsparksavgörande. Och då hade jag inte varit så trygg med att se på det hela från kanadensiskt håll, för där är ju den sydafrikanska målvakten jävligt bra. Så när väl målet faller, och jag ska inte säga den enda skickliga kanadensiska spelaren, men en av få bollspelare snarare än atleter, den här portugis killen Stefano Eustáquio, när han trycker ner bollen i 91, det är klart att då är det ju ett ögonblick som gör att hela den långa skräpvägen fram dit hade varit värde, för naturligtvis odiskutabelt största ögonblicket i den kanadensiska fotbollshistorien, och nu rullar de vidare därifrån.
Kanadas Eric Dier.
Ja, fast ja, jo, de slår Colombia på straffar 2018 i en åttondelsfinal. Det är väl inte så att det är en helt unik händelse för England. Det är inte så att ett straffsparksavgörande egentligen påminner så mycket om det här målet. Så det är jävligt svajig referens, men okej då. Vill du ha den parallellen så är det din.
Men portugiser, det är det jag tänker. Den grejen.
Det var den länken. Jag jobbar upp den lite mer.
Ja, och han är väl också verksam i Los Angeles, va? Han är väl Amin Boudri lagkompis, så det fanns någon kvalitet i det också.
Såg att Boudri skulle tillbaka till Skandinavien nu. Det är väl inte klart och färdigt, men fan vad det kändes som att antingen blir Boudri kvar i LA i resten av sina dagar, eller så är han hemma igen i liksom västerort efter 3 månader. Och nu tycks det väl luta åt det sistnämnda, och det behöver varken vara bra eller dåligt, det kanske bara är som det är. Men Eustáquio har ju visserligen flyttat till LA nu, men annars har han ju hela sitt fotbollsliv i Portugal. Han har ju liksom ingen kanadensisk fotbollsfostran i sig, utan enbart portugisiskt skolad. Det märks ju. Och det mår Kanada bra av, att de i alla fall är en kille som tänker i ett annat tempo. Mm. Ja, de behöver nog några till, ärligt talat. Men det är ju så jättetydligt, inte Alfonso Davis eller Jonathan Davids lag, utan det är ju Jesse Marshs lag. Och jag vet inte, vad känner du, för eller emot Jesse Marsh?
Nej, men jag har jättemycket för honom. Alltså det är svårt att frikoppla honom från hela the 51st American state och sådär. Alltså att han går åt andra hållet när USA liksom förklarar krig mot Kanada under, i den här regimen, så är han den som går åt andra hållet och säger att Kanada, vilket superställe. Det är lite härligt. Sen känns ju han som en väldigt typiskt amerikansk sorts tränare, tyckte han kändes som i Europa också, att det ska vara fart, det ska vara fläkt, det ska vara fysik och allt det där. Och jag är väl inne lite på det som du säger också, att ja, det finns en tydlig sån kanadensisk identitet i deras fotboll, men de behöver kanske en annan sorts spelskicklighet, en mer kontrollerad form av teknisk fotboll också som de saknar. Och det kanske inte SMRs är liksom någon slags vägvisare och vägledare i, riktigt så.
Nej, men jag köper mycket av det Jesse Marsh har sagt in i turneringen och in i hela det här projektet. För han har ju varit öppen med att han vill amerikanisera det kanadensiska fotbollslandslaget. Han upplever att de har inte alls någon sån här NHL-attityd som de har på isen, utan när det kommer till gräs så är de ganska undfallande och undergivna, och det ska han ändra på, inte minst då för att det inte finns särskilt många bollspelare i programmet. Det som finns är atleter. Okej, vad gör jag med 15 atleter som har jävla fysiska förutsättningar men inte så mycket fotboll i fötterna? Ja, men jag gör dem till ett NHL-lag på gräs. Det är forechecking och det är liksom handskar i nyllet, höll jag på att säga. Det är liksom högsta fart från första minut, och det är bara en liksom ambition att spränga sig genom motståndarlinjerna. Ja, alltså jag köper det. Jag ser hur det ska kunna funka bättre än någon annan väg. Men det blir då lite extra paradoxalt när de går in idag. Största matchen i deras historia. Nu kommer tillfället de har väntat på. Nu ska de ändra kursen för allt. Och så ställer de sig och avvaktar. För då är de ju inte särskilt bra. Det är de inte. De är tillräckligt bra för att slå ett jättekonstigt Sydafrika. Men ska det bli mer än så här, då tror jag att men då ska de spela hockey på gräs. Det är nog deras bästa chans.
Ja, släpp dem fria. Nej, men, och det är väl lite som jag pratat om i England också. Det finns något frustrerande i den sortens lag där man känner, eller för aldrig den sortens tränare, för Jesse March kom ifrån också en skola där liksom, fotboll alltså, ger dig vingar och så vidare. Det ska vara oerhört liksom, penetrerande fotboll, fart, pressfotboll och allt sånt där. Och att se den sortens lag eller den sortens tränare leda ett lag som spelar kontrollfotboll istället, det är ju inte lika kul, och det känns inte heller som att det är rätt väg framåt. För jag tycker att han haft rätt kul lag förut, även om det inte varit lyckat överallt, så har det varit lätt att sympatisera med den sortens fotboll.
Sen löper han ju alltid risken, och det är han medveten om, att bli någon typ av, jag menar så här, Ted Lasso-karikatyr. För han för sig i hög utsträckning som en sådan. Han pratar på det sättet.
Håller tal.
Ja, han är ju, nu är liksom det här ordet performativ har ju blivit liksom inne. Det är det nya narrativet, förutvalt narrativ. Nu är allt performativt. Mm. Och han är ju performativ, men det är väl också det som är kärnan i hans personlighet. Jag tror inte han skådespelar, utan jag tror att han är så där på gott och på ont. Och frågan är, ja, är det som vissa då vill göra gällande, att det inte finns så väldigt mycket sofistikerad taktik under den gåpåiga, ganska gapiga men ändå medryckande ytan? Eller är det en vulgarisering och liksom ett stereotypiserande av en fotbollstränare och en yrkesman bara för att han är amerikan med en retorik hämtad från Wisconsin?
Ja, så där är det. Men nu, jag kan glädja mig med en sak. Vet du vilka som kunde se matchen? Som inte jag såg.
Någon som har varit på ett flygplan som inte du var på? Landslaget kanske, det svenska, kunde de se den från sitt plan?
Nej, det är en svag gissning. Den är inte fullt så demokratiska republiken Nordkorea. Vi hyllade ju här, kanske eventuellt igår, jag kommer inte ihåg, men vi hyllade de skickliga och kompetenta utsugarna till skillnad från de svaga och dåliga utsugarna. Ja, jag uppskattar ju också de skickligt gnidna Nordkorea. Det har kommit nu rapporter från Sydkorea här i dagarna. Att de du är bekant med konceptet IPTV, så här pirat-TV, kort som gör att man kan se massa kanaler som man inte betalar för. I Nordkorea så tar de upp det på statlig nivå. De har alltså piratat sig in på kinesiska satelliter för att i statlig TV kunna sända fotbollsmatcher från VM, bland annat Sveriges matcher, utan att betala ett spänn för TV-rättigheter. Uppskattas,
ja, det är ju definitivt, och jag hoppas ju, för det förstärker någonstans intrycket av en typ av statlig durkdrivenhet, att de lite halvt också har avvaktat tills det nu är klart att Sydkorea har åkt ut, för då kan de liksom visa VM utan att riskera någonting propagandamässigt. Så jag vill ju tro att det finns ytterligare ett mått av strategi med här. Att de inte bara snor den kinesiska utsändningen gratis. De gör det också i ett läge när det är politiskt riskfritt att blåsa på med lite VM.
Ja, ja. Nej, men det är flott och elegant. Någon måste liksom stick it to the FIFA-man.
Absolut. Och,
ja, vilka ska man kunna lita på om inte Kim Jong-un?
En grej till bara om Jesse Marsh innan du drar iväg, för det jag egentligen var intresserad av att peka på var något som bara fladdrade förbi och som jag inte haft tillfälle att fästa i text eller någon annanstans, men som jag tyckte var intressant för att det väckte en ny tanke i mig kring, ja, men fotbollens själva funktion. För i någon av alla intervjuer där Jesse Marsh berättade om sin fullfrontsfilosofi så säger han att en av de grejer han själv är stolt över med sin spelarkarriär, som inte var så glansfylld men som ändå sträckte sig över 14 år i MLS. En sak som han är stolt över därifrån och som man brukar upprepa för sina spelare, det är att han aldrig var med om Han bidrog aldrig till under 14 år att en av hans tränare fick sparken. Ingen tränare fick någonsin sparken på Jesse Marshes watch i omklädningsrummet. Och det såg han som någon typ av hedersbetygelse till sig själv och till det egna ansvarstagandet. Tankar så långt?
Att det är en helt fantastiskt sätt att se på saken. Lite lätta små rysningar faktiskt. För att det gör, alltså det är ett sorts holistiskt perspektiv och ett ansvarsperspektiv. Jag driver ju alltid tesen och teorin om det här med tränare som är på väg att få sparken. Att man ser i samma ögon som spelargruppen känner att det inte längre är vårt ansvar. Man vet att alla fingrar som pekas mot tränaren. Och då kan spelargruppen gömma sig, för att då är det inte längre de som får skulden och får stå ut med kritiken. Jesse Marsh i en sån grupp axlar ju den skulden och tar ansvar för gruppen och inte bara en enkel anställd. Och det tycker jag låter helt fantastiskt välgörande att någon funkar på det sättet.
Ja, och det blir ju liksom konträrt i och med att det numera är en helt vedertagen och allmänt accepterad analysmodell att när det börjar närma sig punkten då tränaren tappar omklädningsrummet, ja då är det över, för då har han misskött sitt uppdrag på ett sätt som gör att han inte kommer kunna rädda situationen. Och ja, så kan man ju såklart se på det, eftersom att det sett till konsekvens och utfall någonstans är sant. Men som du är inne på, så har det väl tillåtit att sätta sig så djupt i fotbollens själva tankesätt att spelare överlag har liksom börjat köpa in sig på att det är så det funkar. Ja, nej, men nu har det gått dåligt ett tag. Nu kanske det är så att vi tröttnar på tränaren och att vi på så sätt får till en förändring som inte landar på oss, som inte påverkar oss negativt, som överhuvudtaget inte innehåller någon risk för oss. Och det Jesse Marsh då i alla fall påstår sig ha gjort, det är ju att han gått helt åt andra hållet, gått i täten för ett annat tankesätt och kanske det har tagit det lite väl långt. Jag vet inte hur möjligt det är, jag vet inte hur rimligt det är att använda sig själv som någon sorts sköld för tränare att ta beteckning bakom. Såväl i fotboll som i arbetsliv så finns det ju såklart fel chefer på fel plats ibland. Och då kan man, inte vet jag, tycka att då är det en typ av ansvarstagande att se till att det inte fortsätter på det sättet. Men det är då inte Jesse Marshes sätt att se på saken. Och bara för att det är så annorlunda, så udda, så blir det ju intressant. Och det fick även mig att börja liksom, bara titta lite på vad har vi för motsatser. Jesse Marsh, här är hans karriär. Den är inte så oerhört imponerande sett till nivå och sett till troféer och sådär. Men som sagt, 14 säsonger lång. Och det var några gånger som Bruce Arena hade sagt upp sig själv. Men som sagt, ingen tränare sparkad någon gång under den här perioden. Kollar man i andra änden av både fotbollshierarki och liksom karriärsituation, då hittar du till exempel, apropå Barking Essex, vilket rättfärdigar att vi pratar en kvart Billy Bragg, tycker jag. Ja, men en kille som John Terry. Han var med om, jag vet inte om det var 11 eller 12 Chelsea-tränare som fick sparken. Och det här är inte något som jag vill liksom dela upp i en typ av bra eller dåligt skala, för i alla fall för att jag själv har inte riktigt tänkt klart där, och jag har naturligtvis inte heller en insyn som behövs. Men jag tror att de tankemodeller som de här båda fotbollsspelarna har använt sig av har varit totalt motsatta. John Terry kände definitivt ett ansvar för Chelsea och ett ansvar för att omklädningsrummet skulle se ut som han ville. För att då trodde han att resultaten skulle följa med. Men just det där att han var definitivt delaktig att underminera flera tränare. Jag tror att han gjorde det för Chelseas bästa. Även om det definitivt också fanns någon form av nästan megalomaniskt ego i den ekvationen också. men kanske snarare än att värdera deras spelargärningar. För det är svårt att runda att John Terry vinner ganska mycket på knockout. Men det finns ju, tror jag, någonting här som förklarar varför Jesse Marsch nu leder ett landslag till en VM-åttondel för första gången i det landets historia, medan John Terry väl har fått avveckla sin tränarkarriär, för det gick ju bara inte.
Nej, och av flera olika skäl. De är väl på glid, så att säga. Han och Billy Bragg åt väldigt olika håll i den polariserade politiska debatten också, så att säga.
Den vill men, och,
ja, den ska in. Och alltså, självklart så det är ju inget, det är ingen självklarhet att alla tränare till varje pris ska försvaras hur långt som helst. Det är inte det som är poängen, men ja, du sammanfattade det väl, att det är i en kultur där spelarna är anställda utan ansvar, så är det befriande att någon går åt andra hållet och tycker någonting helt annat. Mycket, mycket, mycket vettigt låter det.
Jag skulle kunna tänka mig också att utifrån hur scouting allt mer liksom spaltas upp och sektioneras och gör statistik och siffror av. Vad fan? Jag säger inte att det ska vara den viktigaste parametern, men hade det inte varit en parameter man själv hade varit lite nyfiken på, om man ska värva en 27-åring och kan spela de här klubbarna, han har inte vunnit de här titlarna, han har så här mycket skador, han har så här många progressiva passningar in på sista tredjedelen, men hur många tränare har fått sparken medan han har varit i omklädningsrummet? De allra flesta kommer ju ligga, ja men det är 2-3. Men det finns några jävla outliers på 0 och några på 11. Och det skulle jag inte tycka var ointressant om jag var rekryteringsansvarig någonstans. Kanske än mindre ointressant om jag var tränare någonstans och visste vad jag skulle ta in för jävla bålgeting i boet.
Nej, hade man bara värvat spelare från Auxerre och så, från andra halvan av 1900-talet när Giroud var tränare i 45 år.
Det finns ju flera. Det finns flera parametrar in i den här ekvationen, absolut. Men den intresserar mig.
Så är det. Du, efter Billy Bragg och efter Jesse Marsch, ska vi blicka lite framåt också, eller?
Det är en jävla kanondag i VM-fotbollen imorgon.
Eller idag. Eller hur det nu blir. Imorgon för oss i alla fall då, när vi spelar in det här. Och det är ju ganska mycket derbyn, får man ju säga. Två av tre före till.
Ja, men så är det väl. Eller ja, nu när jag tänker efter. Jag trodde att du inte skulle göra derby av Tyskland-Paraguay, men det finns ju så att säga skäl att göra det, om du nu vill vara så.
Göbbels, eller vad tänker du?
Ungefär i de banorna.
Var det den du hade valt bort? Var det?
Ja, no, det var väl flera jävlar, var det inte det?
Ja, kanske. Kan ha varit Mengele.
Ja, vad fan, de gör man väl sig fortfarande där. Men var den med eller var den inte med?
Det var ju inte med. Det var inte med. Jag tänkte snarare Brasilien, japanerna och Nederländerna, Marocko. Tänkte jag var närmast på.
Ja, de är ju självklara, men som sagt, så jävla svårt var det att få fram. Det var en ganska tidig association som ändå kom upp när du pratade om det. Men ja, gör det här som du vill göra det.
Ja, nej men alltså det här, folk har väl koll, men kanske inte fullt ut på omfattningen av...
Mengele var det.
Ja, du ser. Jag blev nostalgisk till tiden när du var inne på och skrev sport och inte bara fotboll och var nere i afrikanska diskussioner om det kom så att västafrikaner var sprinters, östafrikaner långdistansare och döpte det till Malmbergets Mengele. Det var festligt.
Ja, det var ju ett standardverk som jag verkligen tycker har stor relevans, men som är ganska svår att klä i passande ord och för den delen tankar. Men boken som jag tänker på hette väl typ Why Black Athletes Are Superior to White and Why We Are Afraid to Talk About It.
Det var jävla bästsäljare i Paraguay.
Det var en... Ja, alltså, den hade stora kvaliteter, men den hade ju sin undertitel av en anledning.
Ja, kan man förstå. Nej, men du, om vi ska börja och spalta upp och släpper tysk-Paraguay-länken. Du har ju varit i Japan hyfsat nyligen, eller det har väl jag också, men inte på, av samma skäl. Och har väl en bild av, eller jag kan börja så här, du som har järnkoll, du och Lin Nordström framförallt, vem är er japanska favoritspelare, alla kategorier, tecknad eller levande?
Du vet ju svaret, kapten Tsubasa. Oh, jag vet inte om vi har pratat om det här i podden, jag tror fan inte vi har, men det är ju bland det roligaste jag och Lin har haft under VM, att in i Japan-matchen, de här dygnen som föregick dem när alla svenska journalister skulle prata med 30 japanska medieinstitut. Då var jag och Lin konsekventa med att hela tiden säga just detta. Vem är liksom den viktigaste japanska spelaren, tycker ni? Kapten Tsubasa, säger vi med liksom allvarlig min och nickande haka. Och det är ju då den här manga-karaktären som verkligen är supersignifikant i Japans framväxt som fotbollsnation. Men tydligen inte riktigt den referensen som japanska journalister ville ha inför VM-matchen. För de blev inte alls glada. De blev inte alls skratt. Och fnissiga. De verkade mest lite indignerade och ställde frågan igen för att få ett annat svar och få, ja, jag Kamada då. Men vi hade kul, även om de inte hade det.
Ändå det viktigaste. Och sen när du frågar dem om de säger Fimpen så blir du svinsur. Om svenska.
Jag skrattar, hör du väl. Hade blivit jätteglad. Ja. Hade japan stått och sagt till mig att Fimpen var den största så hade jag varit överförtjust. Du vet för övrigt att Bo Widerberg spelade in de fotbollsscener som inte hämtades från Sovjetunionen på den lilla grusplanen högst upp i Gröndal som fortfarande finns kvar med grus och allt.
Ja, det är så. Ja, fint. Mm. Jo, men han hade sin fotboll, Bo Widerberg. Såg du dokumentären om Bo Widerberg som väl ligger fortfarande på SVT Play, tror jag?
Icke.
Jättefin. Framförallt så är det några, ja, men det är några också väldigt fina scener där han vid Malmö stadion och filmar. Alltså gamla, den numera rivna Malmö stadion. Det känns i hjärtat. En äkta fotbollsman. Nej, men då, quizet då. Var blev kapten Tsubasa proffs? Han blev utlandsproffs till slut. Var någonstans?
Alltså han blev ju flera olika klubbar, varav flera var fiktiva. Han var ju bland annat i något fiktivt Barcelona, där han såklart slängde in 3 bollar direkt i sitt första klassiko. Men dessförinnan var han ju, som jag märker att du vet, i Brasilien, i något som skulle föreställa Sao Paulo.
Exakt, så är det ju. Och det där är ju en länk till, alltså den oerhört, oerhört djupgående länk som finns mellan. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det är två av världens mest olika nationalkulturer. Den brasilianska och den japanska. Och det är det som är så oerhört fascinerande just med den här relationen. Att de har så långtgående, så djupgående band mellan de där två länderna. Att det är en av de absolut största diasporerna.
Ja, något.
I Brasilien är japanerna. Och omvänt, en av de största, eller den största icke-asiatiska diasporan i Japan är ju brasilianare som då i hög utsträckning har arbetskraftsinvandrat till industrin, alltså kanske inte så mycket till Tokyo som till de stora industristäderna utanför.
Det var väl japanerna lärde brassarna att bygga bilar, brassarna lärde japanerna att spela fotboll och så bytte de lite mat däremellan.
Väldigt mycket så. Och det där är ju någonstans. Och man tittar, jag gjorde en rolig undersökning för skojs skull och kollade på att man vet alltså i J-League så är det ju extremt mycket brasilianer har alltid varit sedan de, ja, när det startade den 90-talet någon gång.
Ja, 93-94, det drar de, exakt, de spikar ju sin proffsliga där och sin 100-årsplan 93-94 och det innebär ju att kort efter, ja, relativt kort efter att Brasilien blev världsmästare här över, så har ju japanerna tagit, inte bara Zico då, som är gudfaden för allt, men sen då från världsmästarlaget, Bebeto, Jorginho, Leonardo, det är någon mer fucker också. Det är liksom
Dunga
halva laget. Dunga var där också, jajamän att han var. Och jag tror det kan ha varit ytterligare någon. Det är liksom 5-6 startspelare som ganska snabbt hamnar i Japan.
Ja, mycket festligt. Men jag kollade så här, de har utsett sen dess utsett sina MVP-ligans bästa spelare varje år. De senaste åren då, även när det har professionaliserats längre ner också med en andra liga och till och med en tredje liga tror jag när de är och liksom halvprofessionella. Och sen de startade ut... Började utse det här så är det 26 japaner som har fått utmärkelsen. Det är 13 brasilianare. Det är en serb, Pixi Stojkovic såklart. Och en kenyan ju.
Ja, Olunga. Eller?
Michael Olunga från Djurgården. Från Djurgården. Ja, nej, men det är ju lite häftigt på så många sätt. Och att det har varit så. Du nämnde Sikko som såklart var oerhört central i allt det här. Både som spelare och sen... som ambassadör och sen förbundskapten och med implementera hela det som sättet att spela fotboll på som det var. Ja, som har varit, som har tjänat dem väldigt väl helt enkelt. Men jag vet inte, jag tror, och det finns ju också jättemånga professionella spelare i Brasilien, inte lika många såklart, men som har japanskt ursprung. Mm. Så det är liksom en vänskapsband som löper djupt och brett och långt. Och många som kommer följa den här matchen på båda sidor om det stora havet.
Alltså Japan har ju, som vi har varit inne på tidigare, accelererat den 100-årsplanen och gjort det till en 30-årsplan som då ska innebära att de ska vinna VM senast 2050. Och de är kanske mer otåliga än vad man kan föreställa sig. De tycker lite till mans att det borde börja vara dags nu. Och det är ju definitivt en fråga som japanska journalister ställer när man har tramsat lite om kapten Tsubasa. Att, ja men vad tror ni då? Vinner Japan VM? Det är inte, tror ni att Japan går vidare från gruppen? Tror ni att Japan kan nå en kvartsfinal? Nej, det vinner Japan VM. Det är någonstans huvudmålet redan här och nu. Men det är klart, för att vinna VM så måste de först kanske vinna en straffsparksläggning någon gång. I och med det kanske ta sig förbi en kvartsfinal någon gång. Och antar de själva förmodligen begå det stora fadersmordet. Och deras fotbollsmässiga fadersmord, det kommer ju vara det brasilianska. Det är liksom inte Sydkorea eller något sånt trams, utan det är Brasilien de måste dräpa för att kunna förverkliga den här planen. Och ja, här är chansen och den är ju ganska stor. Det är klart att de inte är favoriter utan Mitoma och utan Endo och så vidare, men de är inte chanslösa. Det är ju ungefär det man går in i, men naturligtvis pistol mot tinningen så tror jag i Brasilien.
Mm, och det är alltså bilden som man har av japansk lagidrott. För att ta en omväg dit, det finns en sån här fransk är det satirsida eller man kan säga som heter Fédé de la Luz.
Alltså en,
förbundet för förlorare. Follow me, häng med bara. Alltså förbundet, eller federationen för förlorare. De driver på en fascination inför de största... Alltså är det någon som gör ett roligt självmål någonstans så lägger de ut det och hyllar det. Om det är någon som leder en match med 6-0 inför sista perioden i ishockey och ändå lyckas stalla bort det. En cyklist som faller på upploppet eller, ja, ni fattar, allt sånt där. De hade älskat Japan tror jag. Alltså, de starkaste bilder jag har av det så här japansk lagidrott, det är väl liksom... Ja, de har något så episkt historiskt misslyckande just när de skulle kvala in till USA-VM, alltså det som då Brasilien vann. De möter Irak och då behöver bara vinna och leder med 2-1 tills det är en sekund kvar och missar VM, vilket är fortfarande ett sånt öppet sår. Det är väl det ena, och det andra är det här ishockeymatchen mot Danmark tidigt 2000-tal. Och jag vet inte varför den
var
viktig.
Det här är referenser då, varken du eller jag behärskar.
Jag är svintrygg i den här referensen. OS eller VM, jag minns inte, tidigt 2000-tal. Det är en viktig match. Japan, Danmark, det är en superviktig match.
Det hör man ju.
Och jag tror att danskarna spelar powerplay. Mm-hmm. Spelar runt japanska buren. Och det är slutsekunder eller vad det är. och en japansk back får pucken framför sig och skickar upp den rakt upp i krysset. Jublar för att sekunden efteråt inser att det där var ju vårat mål. Och våran målvakt. Alltså ett klockrent självmål i hockey, vilket är omöjligt.
Alltså, jag minns ju faktiskt den... det där när du säger det. Ja. Ja, fram till det var ju helt övertygad om att du bara hade liksom läst det någonstans och sen kollat upp det i efterhand. Men det stämmer ju faktiskt att man kommer ihåg det målet. Och det,
har man sett det så minns man det.
Ja, verkligen.
Och det där är min bild, och den är såklart orättvis. Men inte bara, för att jag har ett fadersmord att ta the great leap forward för att cirkla där också då.
För att fortsätta rättfärdiga att vi la den där kvarten på protestsånger från Barking. Men jag tycker vi bara, ja, men vi håller på att få upp vattennivån ganska nära ytan på den pumpen.
Ja, det var väl det ena. Sen är det väl, alltså, ursäkta, det finns ju en fascination för ursprung, den nya globala byn och allt det där, men Holland, Marocko, det är inte så att det krävs jättemycket fantasi för att inbilla sig och föreställa sig vad den matchen betyder i Haag eller Amsterdam eller Rotterdam.
Har du följt mycket av liksom ingången till den matchen och liksom sett hur diskussionsvågorna har gått?
Du menar i nederländsk media eller tänker du någon annanstans?
Ja, exakt, exakt.
Jag har rubriksvept underlagen, det är vad jag har gjort.
Det är ju dels då att Ibrahim Afellay har fått en massa skit eftersom att han har dristat sig till att säga att han håller på Marocko, att han hoppas att de vinner. Mm. Och det kan ju förstå att det inte är helt okontroversiellt för en spelare som ändå har, ja, men varit med i det holländska VM-lag som gick hela vägen till final. Det är väl en sån sak som han kanske måste förklara och i någon mån motivera och inte bara utgå från att han ska få blind förståelse från alla håll och kant. Där. Även om vi har pratat om att vi ser det som rätt självklart att han kommer vara 100% nederländare och 100% marokkan, så kanske man får liksom fundera över vart ens kommunikation kan landa i mottagaröron. Och här verkar det som att Afellay inte riktigt haft klart för sig hur det där klingar i, ja, men ändå ganska många öron, ifall det inte det motiveras och förklaras tydligt. Så det har ändå upprört en del. Men sen är det ju framförallt jävla dåran kärt Vildes. Du är ju såklart bekant med gubbfan.
Oh yes, luggen och allt.
Ja, alltså nästan backslick skulle jag säga. Det är ju någon sorts... nästan så
här Potter-karaktären, vad heter han?
Ja, där tappar du mig direkt, och då har ändå båda mina barn gillat Harry Potter, men jag har inte varit med där.
Nej, men det finns någon ond karaktär i, de är väldigt lika. Fortsätt. Okay.
Ja, nej, men han har ju bara varit inflammatorisk och liksom medvetet hyperprovokativ på ett sätt som... Jag vill inte ge honom det, men lite sådär, om man bortser från att det är allvarliga saker han sysslar med, så skrockar man ju ändå till lite grann. Nu senast hade han lagt ut någon jävla AI-variant när han har gjort sig själv till domare i en VM-match. Och då är det ju en massa liksom regelöverträdande, upprörda marokkaner som man bara visar ut hela tiden. Han visar ut dem. Det är rött kort hit, det är rött kort dit. Och det är inte så att det är särskilt svår dubbeltydig symbolik när han ska visa ut marokkaner. Han företräder väl, tror jag, någon form av total återvandring, vad fan nu det än är. Och det ska då åskådiggöra så här med att han ska hålla på att visa ut marokkaner. Men dessförinnan så var han väl lite... han var än mer to the point när det bara var någon bild som cirkulerade på de marokkanska spelarna som kollektivt går ner i den här muslimska bönen när de rör gräset med sina pannor. Och han lägger som caption på det bara fuck Allah. Okay, ja. Det är också ett politiskt budskap i det här läget in mot den här matchen. Ja, nej, det kommer inte vara lugnt i de där kvarteren i Rotterdam som du nyss pratade om, egentligen oavsett vart matchen tar vägen. Det är väl både tjusningen och skräcken med den.
Ja, det är ju intressant det där. Och just att det krävs ju så här, många av de här marockanerna i fotbollsvärlden som som fått sin fostran, som levt sitt liv i Nederländerna, avkrävs just den där trohetseder. Jag noterade att det finns också någon sån här borgmästare i Arnhem som är född i Marocko, Marchouch, som är liksom också praktiserande muslim, som då förklarat, jag unnar Nederländerna att vinna, och det känns det som att för att det sägs för att det måste sägas, för att det blir för besvärligt och för jobbigt annars. Men det är ju, det finns ju en djupgående historia, vi pratade om i Frankrike förut, att många av dem som fötts där, som någonstans längs med resan avkrävs oss, var, vilka vill du spela för? Vart ska du gå någonstans? Ska du till mammas och pappas landslag, eller ska du spela för ditt nya, om det nu är Frankrike eller Nederländerna? Och det finns ju enormt många hollands marokkaner, duktiga, stora, framgångsrika fotbollsspelare.
Ja, men de har väl en 500 000 marokkaner i Nederländerna, 500 000 med någon form av rötter från Marocko. Och nu är ju inte Hakim Ziyech med längre. Han var ju väldigt polariserande i de här frågorna. Nu är det främst Masraoui och Amrabat som har den här bakgrunden. Och de är ju ganska liksom stillsamma och milda personligheter utanför planen. Så de piskar väl inte upp så mycket känslor när det inte finns något behov för att göra det. Sen så, det har inte hunnit dubbelkolla, det borde jag ju ha gjort såklart, men det bara fladdra förbi någonstans i flödet att Robin van Persies grabb, den här Shaquille O'Neal, Robin van Persie, att han tydligen är inne på
Shakira O'Neal,
på att välja marokkansk landslagsfotboll, och då bara förutsätter att han har en marokkansk mamma. För annars blir det väl svårt. Och där är det ju lite, det är ju som Buffons grabb som valt Tjeckien, fast på ett ännu mer då i ögonfallande sätt, för att det här är minerat. Det finns ju inte direkt någon minerad migrationsdebatt mellan Italien och Tjeckien, men det gör det mellan Nederländerna och Marocko. Och nu är inte Robin van Persie Hollands bästa målskytt genom tiderna, för det är alltid Memphis Depay, långt före alla andra. Men han är, en av de verkligt stora. En av de verkligt stora. Och visst, det är klart att jag också förstår att om hans grabb väljer att spela för Marocko, så kommer det noteras. Så kan jag uttrycka det.
Du, jag kommer ju aldrig få utrymme för det här, eftersom Tjeckien åkt hem och Italien inte med och sådär. Men när du nämner den tjeckisk-italienska länken, så är det ju för bra för att inte gå in med passusen. Nej, inget ser man här. Pavel Nedved. Mm-hmm. Det är en bra italien-tjeckisk länk, visst?
Så länge du uttalar det så får du fortsätta.
Tack. Är du bekant med hans familjekonstellation?
Nuvarande eller den han föddes in i?
Nej, utan nuvarande eller den hans exfru är väl egentligen, som han då har fått barn med helt enkelt. Vi sa så här, han var alltså gift med Ivana. Ivana Nedved och Pavel Nedved. De fick två barn.
Yeah.
En dotter och en son. Vad heter de?
De heter väl Pavlina och Ivanka.
Nej, Ivan och Pavel har en son och en dotter. De heter Ivana och Pavel.
Okej, jag gjorde det för svårt för mig själv. Jag tänkte alldeles rätt, men gjorde fel. Ja.
De så ofta.
Ja, nej, verkligen, verkligen. Och ja, nej, men Pavel Nedved, han gör det svåra enkelt, helt enkelt. Det var ett adelsmärke han hade på fotbollsplanen, och det är något han tar med sig i livet, konstaterar jag.
Sant det. Men ja, nej, men det är matcher. Alltså det är ju alltid olika dagar. Alla VM-matcher och alla VM-dagar är fantastiska, men vissa dagar så bränner det ju till lite. Och den här måndagen den 29 juni är absolut en sån dag. Jag ska väl närmast, och det ska väl du också, ut och förbereda mig för Sverige mot Frankrike också.
Jo, det ska jag ju i någon mån. Sen är det lite upp till berörda tidningschefer och så, hur man ska prioritera. Jag väntar fortfarande på ett svar faktiskt, om huruvida jag ska åka till Houston för att gå på Brasilien, Japan och sen dra till New Jersey eller inte. Jag kan meddela att det svaret hängde i luften så pass länge att jag till slut bara fick lov att åka till New Jersey. Men det innebär att jag inte riktigt vet vad och om och hur jag förväntas skriva grejer från tvn. När är det landslaget tar grejer? Det här är egentligen intern schematik och inte nödvändigtvis poddinnehåll. Men ja.
Jo då, det är väl tidig träning. Den skiter väl du i. Sen så tror jag att det är eftermiddags presskonferens med Victor Lindelöf och ja, rimligen vår förbundskapten Graham Potter på matcharenan.
På arenan
och sen
då?
Har, ja, exakt, och nej, sen så har Deschamps har tidigare presskonferens. Det är så det ser ut. Idag fick vi träffa ganska många spelare.
Ja, det var Gyökeres och grejer.
Gyökeres och Daniel Svensson och grejer och Karl Starfelt och grejer och en till. Yasin Ayari förstås och grejer.
Mm.
Alla på mycket
var det
gott
någon som sa några grejer?
Nej, ja, det som jag fastnade för var väl att Yasin Ayari, denna muntergök, konstaterade i alla fall att han har aldrig varit med om ett lag där man har så kul tillsammans.
Jaha.
Det tyckte jag var roligt.
Säger det mer om Brighton, Coventry och AIK än om svenska herrlandslaget, tror du?
Jag tror att det är väl mest en närsynt ögonblicksbild från en grupp som verkar ha det rätt trevligt tillsammans. Det är ju den känslan man har. Det som sticker ut är att det verkar vara god stämning, och det andra som sticker ut är att det är ett oerhört, aldrig varit med om en så pass frisk trupp, om man nu räknar bort Erik Smith, vilket man ju gör om man har följt landslaget mer än ett år. Så det är noll skador under ett helt VM. Det är faktiskt helt otroligt.
Jag tror väl Isak Hien kanske hade haft vissa invändningar mot den beskrivningen.
Ja,
men
ja, okej då. Okej, en skada då. Men nej, men de har klarat sig väldigt, väldigt väl i alla fall. Och verkar vara på gott humör. Och håller väl på att peppa sig själva inför den omöjliga uppgiften som väntar. Men den får vi prata mer om när, ja, när den... Vi zoomar in på den matchen helt enkelt.
Vilket vi gör i nästa poddavsnitt. Men nu ska ju för transparensens skull sägas att det är jävligt sent i New Jersey. Och att det var vissa av oss som hade velat spela in den här podden redan för flera timmar sedan. Men vissa av oss har fått vänta till ett läge där denna person kände att idag får det nog bli en ganska kort och effektiv podd. Och när jag nu ser att vi har spelat in i mer än en timme och klockan är mer än två på natten, så känner jag väl kanske att ja, denna personen företräder nog en linje där vi nöjer oss med detta.
Är du glad att jag lever?
Det är en dubbelbottnad fråga just den här stunden. Men vad fan, det blir kul att ses imorgon, när, var och hur det nu blir.
Det ser vi fram emot. God natt, Erik.
God natt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.